Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis. Välkomna till det här specialavsnittet av Linus på baslinjen podcast powered by Zennis. Det här avsnittet spelades först och främst in som en videointervju som går att se via baslinjen.com. Så vill ni se Fanny prata och svara på frågorna via bild istället, gå in på www.baslinjen.com och titta där. För dagens gäst är Fanny Östlund, Sveriges högst rankade dubbelspelare just nu, på plats 211 i världen i dubbel. I singel ligger hon på 363 plats. Fannys karriär har kantats av skador och sjukdomar, men det senaste året har hon kunnat tävla på som hon vill, vilket också har gett henne en skjuts uppåt i karriären. I intervjun så pratar Fanny om svårigheter med att med jämna mellanrum ha fått pausa sin satsning. Vi pratar dessutom om att hon jobbar heltid vid sidan av tennisen, anledningarna till lyftet uppåt på rankingen det senaste året, sina bästa tips för att göra varje resa så billig ekonomiskt som möjligt. Vi pratar om hennes val av att spela mycket tävlingar i Afrika och såklart den senaste landslagsuttagningen där Fanny inte fick en plats till Billie Jean King Cup i april. Nu kör vi igång det här avsnittet powered by Zennis. Välkommen Fanny Östlund. Fanny Östlund, vi sitter i USIF tennishall, eller på USIF kanske man säger. Du har varit ute och tävlat nyligen. Hur känns det att vara hemma igen?
Det känns bra. Alltid kul att komma hem. Så att det känns skönt att mellanlanda hemma ett par veckor innan nästa äventyr.
Just det. Vad blir nästa äventyr?
Burundi såklart.
Oh, har du varit där förut?
Ja, förra året. Det förra känns år. Lite som att det står det här är Fannys tävling direkt när det kommer upp på kalendern där, så vet alla att det här är Fannys tävling.
Ja, du gillar Burundi. Vad är det som är så härligt med Burundi?
Nej, men jag tycker det är lite kul att åka till ställen som är lite annorlunda jämfört med Sverige. Mm. Det är ju helt annan kultur och ja, så gillar jag att spela ute, så det är skönt att komma till värmen och få spela där.
Mm. Om du skulle så här, inte ranka kanske, men ranka topp tre av de här lite mer annorlunda länderna du varit i. Vilka är favoriterna?
Då skulle jag väl säga Kenya, Libanon och Indien.
Okej.
Okay. Om jag får ta mina tre favoriter.
Ja, just det. Kenya känns ju lite speciellt.
Mm.
Ja, berätta kort bara hur det är Kenya.
Jag trodde dock det skulle vara lite mer likt Burundi, Nigeria. Jag tyckte dock jag hamnade på ett otroligt bra ställe. Ganska lyxigt och det var en fin så här golfresort. Så att jag tyckte det bara var så otroligt bra. Men absolut så märker man ju, jag åkte inte runt så mycket där, jag hann tyvärr inte. Jag vet inte, människorna var fantastiskt snälla och det var jättebra organiserat. Banorna kan ju diskuteras, men jag tänker att dåliga studsar och sådär banor så kanske irriterar mig mindre än motståndarna. Ja. Så att jag gillade det ändå.
Ja.
Men det var väldigt bra ställe och jag tyckte, nej men om organisationen är bra och människorna är snälla så kommer man ju otroligt långt.
Är det så dålig standard som man ibland säger att det är på lite sådana här ställen?
Lite blandat. Jag tycker inte alls att det förtjänar den kritiken som det har fått. Till exempel Indien är ju såhär, oj ska jag åka till Indien, det är katastrof där. Och så här, men har du varit där då? Mm. Nej, det har jag inte, men jag har hört att det är skitdåligt.
Ja.
Jag tycker ofta att, ja men nu har jag varit i Indien två gånger. Det har varit jättebra organisation båda gångerna. Och sen jag gillar ju maten och tycker alla människor är supersnälla och är väldigt hjälpsamma.
Mm.
Vilket jag kanske inte har upplevt på samma sätt om jag åker till Frankrike till en kall hall utan värme och svindyrt och ingen vill prata med en liksom, på engelska.
Det är hemskt.
Ja, exakt. Så jag tycker så här, jag förstår inte riktigt vad man klagar på. Men sen är det ju såklart alltid annorlunda liksom.
Ja.
Ser lite annorlunda ut på gatorna och runt om, men det tycker jag är lite kul än att det ska vara exakt som hemma.
Ja, det är klart.
Väljer du att åka till de länderna du nämnde nu, som Kenya, Indien, Burundi och så. Väljer du att åka till de ställena för att du tycker det är kul att uppleva världen eller för att startlistorna är mycket svagare där?
Både och. Jag tänker att om jag har chans att komma in i huvudet någonstans så borde man ju ta den chansen. Sen tycker jag, alltså jag trivs ju väldigt bra i många av de här ställena. Om jag inte hade trivts där och tyckte att allt var dåligt, då hade jag inte åkt dit. Så att jag trivs ju bra och jag vill ju spela ute, vilket gör att jag flyr Europa ofta så fort det är kallt. Och sen tycker jag ju Afrika är ju perfekt. Man åker, det är ju visserligen ganska långa resor, men det är ingen tidsskillnad, vilket är skönt, men ändå får man värmen och kan spela ute. Så jag tycker att det är bra.
Blir det dyrare? Blir de resorna dyrare? Flygbiljetterna är ju lite dyrare än att flyga i Europa, men det är kanske billigare där borta. Hur brukar det
add up? Absolut. Jag tycker inte att det brukar skjuta ifrån. Jag är ganska expert på att hitta billiga boenden och billigt att ta mig runt och billig mat faktiskt. Så att jag kommer undan mycket där, vilket man kanske inte gör i alla europeiska länder. Så det brukar faktiskt inte dra iväg. Som du säger, flygen dyrare. Men levnadsstandarden är ju generellt väldigt mycket billigare. Så att jag kan ju komma undan med 200-300 per dag liksom. Och natt ibland. Både på boende och mat. Så att då blir det inte så dyrt när man väl kommer dit.
Jag fattar.
Så att, nej, men jag tycker ändå, ja, man kommer undan ganska bra så länge man inte bor på de här lyxhotellen då.
Nej.
Men, Det blir dyrt överallt.
Ja, så är det verkligen. Du, det har snart gått en fjärdedel av året. Snart det är någon vecka kvar av mars. Hur tycker du inledningen har varit för dig? Resultatmässigt och tävlingsmässigt?
Ja, men jag började ju med första tävlingen i året. Var ju det bästa resultatet i mitt liv. Så det får ju ändå summera hela fjärdedelen av året då, så att säga, tycker jag. Nej, men jag började ju kanonbra, både singel och dubbel.
I Guadeloupe.
Exakt.
Frankrike va?
Ja.
Ja, just det.
Så att, då var jag ändå i Frankrike.
Pratar de med dig?
Ja, lite bättre än Frankrike här nära i alla fall.
Ja, just det.
Nej, men jag började ju faktiskt kanonbra, vilket jag tar med mig. Sen har jag spelat bra. Men jag har inte riktigt fått med mig matcherna, tycker jag. Förlorat flera jämna matcher där, 7-6 avgörande, 7-5 avgörande. Men jag tycker fortfarande att jag har en bra känsla, en bra plan i spelet. Så att jag försöker bortse från att det blev någon första, andra omgång där. Och ta med mig att jag har ändå spelat bra och bättre och bättre för varje vecka, tycker jag. Så att det är det jag tar med mig nu för fortsättningen av året.
Ja, just det. Du spelade ju typ 30 tävlingar förra året. Vilket är ganska många. Hur kommer det sig att du valt att tävla så mycket och så intensivt?
Jag tycker personligen, jag tror att det är lite olika för alla. Jag tycker att jag blir mycket bättre och utvecklas mycket av att spela mycket matcher. Både singel och dubbel. Såklart är det viktigt att träna också, men jag tycker att ju mer tävlingar jag spelar, desto tätare jag spelar matcher, desto bättre går det. Och det märker jag ju också på liksom förra året, att det gick bättre och bättre resultatmässigt under hela året och därmed klättrade på rankingen. Och jag känner liksom att när jag har fått mycket matcher så, ja, men bara att det blir en normal dag att spela match, tycker jag är väldigt nyttigt för mig. Jag känner att man liksom, det blir så naturligt och jag tror att det är rätt väg för mig när jag ändå har haft år. Ja, men när jag var skadad, sjuk lite och tävlat mindre. Det kan ju såklart vara andra faktorer som har spelat in. Men jag tycker ändå att jag har hittat en liksom plan som funkar bra för mig.
Är tanken att spela lika mycket i år? När
ja, men jag siktar mellan 25 och 30 tävlingar, så får man ju se lite. Det blir ju såklart, om man går långt i tävlingarna så kanske det blir lite färre. Så det beror på också mycket hur det går. Om man förlorar många första omgångar så försöker jag ju köra på, men om jag skulle gå till final varje vecka så blir det ju säkerligen färre tävlingar också.
Ja, just det.
Så det beror på lite, tror jag, med matcher och hur det ser ut liksom.
Både singel och dubbel har ju gått bra senaste året eller åren. Tycker du både singel och dubbel är lika viktigt, eller hur prioriterar du det?
Både ja och nej. Jag vill säga att det är lika viktigt, för jag älskar både singel och dubbel. Men med tanke på att jag planerar tävlingen efter singeln så blir det lite viktigare då. Det är min slutsats. Men jag älskar ju dubbel, så att jag vill ju spela dubbel överallt. Och jag vill klättra i dubbel och liksom både utvecklas där spelmässigt och på rankingen. Okay. Men jag planerar ju tävlingen efter singeln.
Ah.
Där jag kommer in där. Jag skulle inte åka på bara en dubbeltävling i nuläget.
Nej.
För att jag kommer in i någon större tävling där.
Ah.
Så att det är fortfarande singeln då som blir mest prio.
Du, jag tror du ligger 211, kollar jag idag, på dubbelrankingen. Hur högt behöver du ligga för att börja prioritera dubbeln någon gång ibland? Sådär?
Jag vet inte. Jag vet inte om jag någonsin kommer göra det på grund av rankingen. Eller om det liksom måste nog vara ett aktivt val att jag känner så här. Ja, men nu vill jag liksom satsa på det och gå all in på dubben.
Mm.
Oavsett var jag ligger. Men sen också, nej, men jag tror att det är så jag känner. Att det skulle nog inte spela stor roll även om jag låg högre i dubbel.
Okay.
Men sen tänker jag också att det är ganska svårt att komma jättehögt i dubbel. Man kan ju inte komma nästan topp 100 på att spela ITF-er där jag kommer in i singel. Så att med det sagt så är det ju ändå lite hand i hand för mig.
Ja, jag fattar.
Att om jag blir bättre i singel och kommer in, då kommer jag också kunna spela högre i dubbel. Men jag tror fortfarande inte att jag kommer byta ut varandra.
Nej. Vad är du bäst i, tycker du?
Ja, men då får jag nog ändå säga dubbel. Eftersom jag ligger högre där på rankingen och har vunnit mer titlar. Ja.
Okej, okay. Men du tränar singel?
Ja.
Om vi återkommer lite till det här senare, Fanny. Om vi går tillbaka lite i tiden, så tänkte jag om vi kan prata lite om från din juniortid och framåt.
Mm.
Berätta lite hur dina juniorår var. Hur träningsmässigt och liksom hur du utvecklades under de åren.
Mm. Jag tror att under junioråren där, de är ju såklart väldigt viktiga.
Mm.
Jag tränade på Good to Great, hade jag som bas, men spelade för Uppsala TK då.
Mm.
Så spelade elitserien och så. Skillnaden med tävlingarna kanske när jag var junior i min ålder var ju att juniortävlingarna var inte lika viktiga och stora om man inte låg liksom topp 10.
Mm.
Just för att det fanns ju inte det här att om man kom in i till exempel $15,000 som man låg topp 100, utan man fick väl wildcards, om jag inte missminner mig, om man ligger topp 10.
Mm.
Om man avslutar junior där.
Ja.
Men annars fick man ju inte någon riktig benefits just så för att komma in på tävlingar om man låg bra på junior.
Mm.
Utan det var ju mest för erfarenheten. Så jag slutade spela junior när jag var 16,5-17.
Okay.
För att jag kände att om jag hade tagit lite VTA-poäng och kände att så här, ja, det hade ju varit en stor erfarenhet att spela Grand Slams, men att åka själv till Australien var ju inte ett alternativ. Och liksom så här, att man ska lägga så mycket resurser och pengar på det när jag ändå hade VTA-ranking kände jag inte var aktuellt då.
Nej.
Så då började jag spela $10,000 då, som då, väldigt tidigt liksom, istället. Ja. Så när jag var 16,5-17 så började jag spela där på heltid då.
Okej.
Men
var det ett stort steg? Alltså att möta seniorer kontra juniorer?
Jag tycker inte det, men jag tror att vi la upp det väldigt smart. I alla fall för min del. Jag började spela vinter- och sommartorer ganska tidigt.
Mm.
Så jag hade mött mycket seniorer i Sverige. Och när jag spelade junior så spelade jag inte bara junior, utan jag blandade det med $10,000.
Mm.
Någon $25,000. Så att jag kände liksom att det blev ju inget liksom så här, nu slår jag över. Utan jag hade blandat så pass mycket. Så att jag kände bara att det var normalt.
Mm.
Men sen kommer jag ihåg mina första $10,000. Det var ju ett stort steg. Men då var jag liksom 15 kanske. 14-15. Men då hade man ju vant sig vid det och den nivån.
Mm.
När jag väl började spela det helt. Om man säger så.
Ja,
så jag tyckte inte att det var så markant skillnad. Bara för att det inte blev allt eller inget där.
Nej. Just det.
Men träningsmässigt så, ja, men basen där på Good to Great, vi tränade mycket. Det var ju mycket fokus på tennis, fys. Vi hade otroligt bra upplägg.
Mm. När du säger otroligt bra upplägg, vad menar du då?
Nej, men vi var många tjejer, vilket jag tyckte var bra då. Vi var ett stort gäng, vi hade många tränare. Jag tycker liksom att personligen så hade jag ju liksom fantastiska tränare som brydde sig om mig. Jag kände att även fast vi var en stor grupp så fick jag det här individuella. Och liksom min plan.
Mm.
Och sen hade vi också hjälp att vi hade med oss tränare på flera tävlingar.
Mm.
Vilket är otroligt uppskattat och någonting man saknar och är lite avundsjuk på idag. Att så här, åh, vad bra man hade det.
Om jag får passa dig, sorry. För idag reser du utan tränare?
Ja, jag reser själv.
Varför gör du det?
Det är mer en ekonomisk fråga. Drömmen är ju att klättra så pass mycket att man har de resurserna. till att ha en tränare med sig på tävlingar. För det är ju tillräckligt tufft att betala sina egna resor för mig själv liksom.
Men du har, allting är ju så här, man väger ju pengarna liksom, så här förstår jag. Du skulle ju kunna spela 25 tävlingar och ha med dig en tränare 5 veckor till exempel. Varför väljer du att inte göra det?
Jag tror inte riktigt att de 5 tävlingarna skulle vara, de skulle hjälpa mig tillräckligt mycket för att väga upp färre matcher och tävlingar för min del. Sen är det såklart olika för alla. Men då skulle jag mer vilja ha ett helhetsupplägg med tränare som kan följa med och följa upp under hela året. Någon tävling här och där på det stora hela tror inte jag. Förmodligen är det väldigt kul. Och se matcher är ju alltid bra för tränare så att man kan jobba på saker. Men jag tror inte att de här få tävlingarna skulle göra den stora skillnaden för mig. Känner jag. Speciellt inte när man kan se så mycket matcher på livestream. Även om det inte är riktigt samma sak så kan man ändå följa mycket matcher på ett annat sätt än vad man kunde förut. Och då tror jag liksom att antingen ska man kunna vara med ganska mycket, annars så tror jag inte det ger lika mycket heller.
Har du någon tränare du jobbar med när du är hemma? Som tränare?
Jag jobbar mest med Jonas Thydén här på USIF.
Och hur när du är iväg själv då? Så här, hur tycker du att du klarar av att coacha dig själv?
Men jag tycker att jag är ganska bra på det. Man har väl på något sätt, det har ju inte varit kanske en medveten plan som jag har haft från jag var yngre. Men jag tror att man har ju tvingats till det, vilket har gjort att jag har blivit ganska bra på det. Att man har ganska bra koll och liksom är ganska medveten om det man behöver jobba på. Sen tror jag också att mina tidigare tränare har varit fantastiska på det. För det är någonting vi har pratat om nu i efterhand, att så här, jag kanske inte har varit medveten om det. Men mina tränare har ju ändå alltid jobbat över att, alltså efter att man ska kunna bli självständig, att det inte bara liksom är att följa order och sen inte behöva tänka själv, utan att planen har ändå funnits att man ska någonstans kunna tänka och jobba på saker själv. Utan att jag kanske inte har varit fullt medveten om det då, när jag har lärt mig allt liksom under åren. Så jag tycker att det funkar ändå ganska bra. Jag menar, det är det valet jag har just nu, så att det är ju bara att gilla läget och köra på, tänker jag. Och göra det så bra som möjligt.
Ja, jag är med. Om vi återgår till där vi var innan då. Du tränade på Good to Great. Ett bra upplägg där, många tjejer som var med. Reste ni tillsammans mycket då?
Ja, det gjorde vi ändå. Där var ju dels lite juniortävlingar. Då var det både killar och tjejer. Sen på senior blev det ju mer tjejer då. Vissa fanns ju combined, men annars mycket tjejresor med tränare. Så det var ändå lite mer i grupp då än vad det är nu, skulle jag säga.
Hur var det? Många, den bilden man har, eller det som ofta sägs ju att så här, killar reser i grupp, tjejer funkar inte att resa i grupp.
Nej, det är lite blandat. Några funkar ju skitbra med och vissa funkar ju mindre bra med. Så är det ju alltid liksom. Men jag tyckte ändå att vi fick till det bra. Vi var inte så många till slut som åkte. Vi var väl 3 på en tränare ungefär. Och då tycker jag det funkar väldigt bra. Det är väl mer i större grupp det kan bli lite så här. Men jag vet inte. Jag har inte riktigt upplevt att det var någon liksom drama eller katastrof. Jag brukar hålla mig borta från det där och göra min grej liksom. Men ja, det var lyxigt att ha med sig tränare.
Tror du på team generellt? För tjejer. Ibland det, säger man att så här, men det är svensk tennis, vi behöver mer team.
Jag tror det, men mindre team än kanske vad en killgrupp hade mått bäst av. Så att man ändå, alltså jag tror att det är lite känsligare för tjejer liksom att få den här individuella tiden, sin individuella plan med tränaren än att bara hänga på gruppen. Upplever jag kanske. Utan någon vetenskaplig grund för det. Men,
nej, jag bara frågar vad du tror.
Ja, det skulle jag ändå säga, att jag tror att det är bra. Och dels tänker jag också att det är lättare att få till än att alla ska ha resurserna att kunna ta med en tränare var, än att jobba tillsammans. Då tänker jag att fler kan ta del av en satsning än om det handlar om bara en person hela tiden. Sen tänker jag ändå att man kan spara varandra och utvecklas tillsammans. Sen om det sker, jo men jag tror ändå på det i verkligheten, liksom, att det bara sker i teorin att det är så. Men det är ju klart, man, liksom, det blir, man krigar ju mot varandra också. Samtidigt som man förhoppningsvis, om det är rätt personer, man kan göra det med varandra.
Och sen in i seniortiden då, berätta hur var den transitionen i
seniortennisen? Jag tyckte ju som jag sa att det var ganska sömlöst liksom. Mm. Så det var bra. Fortsatte ju också resa där med tränare ett tag in där på med Good to Greats. Mm. Och sen gick jag över till UTK. Kan det ha varit 2018 efter sommaren.
Mm.
Och reste en del med Bishan där från UTK. Vilket också funkade bra. Det har ju varit lite upp och ner. Jag har ju varit senior nu ett tag. Och spelat många år. Och legat runt samma ranking innan jag tog det här sista steget nu då. För några månader sedan. Men jag vet inte, det har ju kantat så mycket. Jag har varit borta några år totalt.
Mm.
2018 spelade jag nästan inte alls. Jag var skadad. Började orankad då, alltså 2019.
Ja.
Samma nu, 2022. Var ju borta hela året i princip, 10 månader. Började orankad januari förra året.
Ja.
Så det har ju varit lite... jag vet inte, om man bara tänker lite snabbt eller liksom hör folk snacka så är det så, ja, men du har ju legat runt 500 här i 10 år nu liksom. Är det så här, dags att det händer något? Ja, men det har ju varit liksom orankat, kommit tillbaka, försökt klättra, varit lite skadad och sjuk igen.
Mm.
Så jag tycker ändå att jag är på väg uppåt.
Mm.
Så länge jag kan spela och liksom inte vara borta ett år, varannat år, så tycker jag liksom att det går framåt hela tiden.
Vad har de här frånvarorna berott på? Skador och sjukdomar?
Ja.
Har du lust att berätta?
Jag behöver inte gå in så mycket djupare på det, men det har varit, det har varit en del olika grejer. Senast nu var det covid som jag drogs med i 10 månader. Som gjorde att jag liksom hade feber hela året och vi kunde inte hitta vad det var. Så det var ju att jag hade aktivt då. Okay. Och inte liksom post-covid. Så att det var ju tufft att vi liksom inte förstod fram till 8 månader in ungefär att det var covid jag hade liksom på sjukhuset där. Men å andra sidan...
Men hur kunde man inte förstå det? Eller...
Nej, men det var ju så pass nytt och det var inte så vanligt. Det var ju mer att man hade post-covid eller att det var inte så ofta det fanns aktivt kvar i lungorna. Jag tror att vi var 3 på Akademiska i Uppsala som ändå är väldigt stort sjukhus som de har gjort en forskning på nu. Och en studie på liksom hur det kunde hända och varför och vad som kan vara bakomliggande.
Okay.
För att läkarna där hade ju bara hört om om det fanns någon rapport på det från utomlands. Men det var ju inget som de hade sett i verkligheten, så då var det ju inte den första slutsatsen man drog. Av liksom, för det var ju så pass likt lunginflammation, men att bara att det inte aldrig gick över.
Jag fattar. Okay.
Så att det var ju, vi trodde ju att det var... Eller jag hade samtidigt också lunginflammation.
Ja.
Så då fick jag antibiotika för den bakterien.
Okay.
Men då var det ju samtidigt som covid, så det var därför aldrig försvann helt liksom.
Okej, okay, jag förstår.
Men till slut så.
Surt.
Ja, både och. Jag trodde ju liksom hela tiden att men en månad in, men snart är jag ju frisk. Jag kan nog spela 2 veckor. Så jag anmälde mig hela tiden och trodde att nu är jag på gång liksom.
Mm.
Så att jag var ju inte medveten då om att okej, men nu kommer jag inte spela från januari nästa år. Och börja där liksom spela elitserien i december. Det var ju liksom så här, det fanns ju inte på världskartan.
Nej.
I min bild. Utan jag tänkte, men här är april, då är jag igång. Eller maj eller juni
just det.
Liksom.
Ja, just det.
På ett sätt var ju det att man ändå hade hoppet hela tiden.
Mm.
Än att kanske veta innan att nu är det 10 månader här jag inte kommer spela. Men på ett sätt hade det varit skönt, för då vet man.
Ja.
Och man kan ställa sig in på det och liksom processera det mentalt. Men å andra sidan var det också skönt att kunna hålla hoppet uppe hela tiden.
Ja.
Att så här, men snart är jag tillbaka. Det är liksom, det här är inte så farligt. Lunginflammationen går väl över så småningom. Men så här, det är ingen big deal.
Nej.
Så både och.
Ja.
Men lång tid tog det.
Men när du väl var tillbaka sen, var det svårt att komma in i tennisen igen?
Det var det.
Ja.
Inte så livsstilen, tycker jag. För att det har alltid varit mitt liv... den livsstilen, och jag är hela tiden på UCFA varje dag, så att jag var ju liksom, det var inte så att jag hann bygga upp ett annat liv så länge och bara oj, nu ska jag ut och tävla igen. Det är klart att det var annorlunda att åka iväg på långa resor. Men annars tycker jag liksom, jag var ju så inställd på att snart är tillbaka, så att det var inget konstigt så. Det var ju mer att liksom idrotta och spela tennis, alltså från att börja ta en promenad, vilket var otroligt tufft, jag började vila 2 timmar efter, till att liksom spela matcher i 30 grader. Men jag vet inte, jag tror att all liksom träning och erfarenhet gör att man kommer tillbaka lite snabbare liksom. Jag tänkte ju så här, det här kan ju, man har ju ingen aning, kommer det ta en månad att komma tillbaka, 6 månader fysiskt liksom. Det är klart det var tufft, men någonstans var man ju bara glad att kunna spela igen, så att det hjälpte ju liksom mycket. Och vägde över det negativa så.
De här skadorna och sjukdomarna som du haft, har alla varit liksom otur? Eller finns det något du hade kunnat göra för att undvika vissa saker?
Svårt att svara på. Mycket hade jag inte kunnat göra något åt. Jag har lite bakomliggande problem som gör att jag inte kan styra det så mycket. Men sen såklart vet man ju inte. Jag har väldigt lätt för liksom inflammationer. Jag har nedsatt immunförsvar på grund av andra problem. Så att jag vet inte riktigt. Jag skulle nästan vilja säga, eller mina läkare säger också, att, liksom att jag är inte sjuk oftare. Är ju lite mirakulöst för dem. Okay. Men jag tycker att jag är sjuk lite för ofta.
Okay.
Så lite svårt att säga. Men jag vet inte, man kan väl alltid bli bättre på allt. Liksom. Man kan vara mer noggrann. Jag tycker liksom när jag har varit som mest noggrann med allting och liksom följt varje steg minutiöst så har det inte gjort så stor skillnad. Men ja, jag vet inte. Jag gör så gott jag kan och försöker liksom inte ångra någonting. Jag försöker bara följa och göra liksom min grej så gott som möjligt.
Men nu är du frisk i alla fall.
Nu är jag frisk.
Ja, skönt.
Och igång.
Ja, fantastiskt. Stanna så.
Ja.
Du nämnde där förbi att du var på Good to Great.
Mm.
Många tjejer var där.
Mm.
Du var där. Många av de svenska spelarna har ju varit på Good to Great någon gång.
Mm.
Vissa kortare perioder, vissa längre.
Mm.
Men inte alla har ju stannat kvar.
Mm.
Varför tror du inte fler är där fortfarande?
Gud, det här är faktiskt ingen aning om, svårt att svara på. Jag har inte riktigt funderat på det. Jag var ju där i 7 år.
Ja, ganska lång tid.
Väldigt lång tid.
Ja, väldigt
bodde där på slutet, jobbade även extra där.
Ja.
Trivdes hur bra som helst under hela tiden.
Ja.
Och tyckte liksom att ja, men alla mina tränare, upplägget var ju liksom superbra. Jag hade inte fått de möjligheterna någon annanstans.
Mm.
De stöttade mig otroligt mycket med. Jag hade liksom inte de ekonomiska resurserna för att betala för träningen. Och att de var där och hjälpte till för jag var 14 och liksom lät mig träna där utan att betala är ju liksom, jag vet inte riktigt var jag skulle fått det upplägget ändå.
Mm.
Det är klart att jag kan få ett upplägg med träning, men liksom det här helhetsupplägget med tränare på tävlingar, det var träningar, det var liksom fysio, det var fystränare, det har jag svårt att se att jag skulle få någon annanstans. Sen såklart är det ju skillnad, tänker jag också. Om man ska betala stora summor eller inte.
Ja.
Så jag kan inte riktigt svara på hur andra situationer ser ut.
Nej.
Jag tyckte i alla fall det var det bästa som har hänt mig i karriären under de åren. Vilket var väldigt viktiga år. Liksom.
Varför valde du att gå till utifrån sen då?
Det var när jag kom upp i ett ålder. Då hade jag varit skadad också nästan hela året. Ekonomin hade jag svårt att få ihop med tävlingar fortfarande. Och när jag var lite äldre är det också. Jag har ju varit där i 7 år då, liksom fortfarande liksom skulle betala lite för träningen, vilket var svårt att få ihop. Och då fick jag ett jättebra erbjudande av UTK som kände liksom att jag är uppvuxen där, det är min hemmaklubb och ville liksom satsa på mig och sa att vi kan få med tränare, kan spela elitserien, träna där. Och då kände jag liksom att det var rätt upplägg då.
Mm.
Att jag skulle få hjälp med tävlingar speciellt då. Som gjorde den stora skillnaden för mig.
Idag så jobbar du och spelar för USIF.
Mm.
Rivalen till UTK. Ja. Hur är det?
Men det är också på någonstans, det är också hemmaklubb för mig. Jag är lite kluven där vad som faktiskt jag växte upp med. För jag var ju, från jag var 4 till 8 år på UTK. 8 till 14 år var jag på USIF. 15 till 21 på UTK och sen från 21 år här.
Du har gått emellan?
Jag har gått emellan.
Okay.
Och det känns som att båda har verkligen varit hemma och det har varit uppvuxen.
Okay.
Men det är också mycket så här, vi har varit samma tränare många år, vi har haft samma spelare många år, så att vi har ju många gått tillsammans.
Ja.
Så det har jag alltid känt som hemma på något sätt.
Men är det inte den här rivaliteten mellan klubbarna som man kan tro? Eller?
Alltså jag skulle ju inte säga det. Mer kanske förut.
Okay.
Nu upplever jag inte det på samma sätt. Mm. Båda försöker ändå samarbeta i större utsträckning än när jag var ung, upplever jag. Sen är jag mycket mer insatt nu och klok än vad jag var då. Så jag kanske missade massa grejer, men jag skulle inte säga att det är samma rivalitet. Det känns som att båda är ganska medvetna om att så här, det här är vi bra på, det här är de bra på.
Mm.
Vad kan vi hjälpas åt med? Alltså jag tycker ändå så här, jag vet inte, man är ju så trött på rivaliteten så att jag känner inte att det är ingen som orkar hålla uppe det där. Liksom.
Det
så jag tycker inte, jag upplever inte det.
Ja, jag förstår.
Sen kanske det är några som inte håller med alls, men jag tycker ändå att vi har kommit längre än så.
Ja, men det är bra.
Sen är det väl bra med lite konkurrens liksom.
Det tror jag är jättebra.
Men inte så mycket allvarligare så.
Nej, jag förstår. Men det är väl bra att man vill vara bättre än andra,
ja,
på sätt och vis.
Ja, alla vill ju vara bäst.
Exakt. Du jobbar ju här på UCF. Mm. Berätta om ditt arbete.
Ja, nu är jag ekonomichef här på UCF. Så vi är ju både ett företag och en förening.
Ja.
Vet inte varför det är så kul.
Nej, sorry, jag skrattar bakom kameran. Ja.
Nej, men det känns ju väldigt bra.
Ja.
Jag började jobba väldigt tidigt. Jag började jobba på UTK. Ja, säkert när jag var 15-16 hela helgerna, så fort jag var hemma och tog extra pass för att liksom, få pengar till tävlingar. Mm. Jobbade mycket som domare på elitserien, så jag började jobba väldigt tidigt och försökte hitta lösningar att kunna spela så mycket tävlingar som möjligt.
Mm.
Så att jag jobbar nu så här 10 år senare känns ju inte jättesjukt. Jag har jobbat timmar förut som ändå har uppgått till heltid.
Mm.
Och sen då från 2021 är jag helsanställd.
Så du jobbar 100% som ekonomi? Okay.
Exakt, så att det är ju mycket, många timmar liksom som man ska få in på dagen.
Ja.
Så när jag är hemma här så tränar jag ju, sitter på kontoret, tränar. Men det som är lyxen är också att jag har ju alltid på UCF Arena. Det är liksom kontoret, sen är det banorna, det är gymmet, jag bor några 100 meter bort. Det är liksom, jag vet inte, man bara vistas i hallen från morgon till kväll, dygnet runt.
Men du tränar 2 pass om dagen när du är hemma? Eller tränar 1 pass
jag
om dagen?
Det är lite olika. Ja. Tränar tennis och fys. Så det beror på lite.
Okay.
Beroende på matcher och innan tävlingar och så.
Ja.
Men
har du energi att få ut max av träningarna när du också jobbar heltid?
Mm.
När någon annan jobbar heltid så tänker man att man är rätt trött liksom, för övrigt.
För mig är det viktigast att börja med träningen. Jag har provat lite olika upplägg. Vad som går att liksom kombinera bäst. Jag är som piggast på morgonen, och om jag till exempel börjar jobba och sen ska jag träna på kvällen, då är man ju så här helt mosig tycker jag.
Mm.
Men om jag börjar med träningen, då är jag liksom färsk, tränar, gör allting klart och sen jobbar.
Mm.
Det funkar bäst för mig.
Mm.
För energi har jag liksom för att fokusera på jobbet ändå.
Mm.
Men träningen känner jag att jag får ut absolut mest om jag kör morgonpass.
Mm.
Både tennis och fys.
Okay.
Skulle jag säga. Och det är ju samma på tävlingar, då blir det ju mer blandat liksom, under dagen.
Men så du, när du reser 30 veckor om året, det är inte att du tar semester 30 veckor då?
Nej.
Du jobbar när du är
jag där. Jobbar, och det får man ju tacka covid för lite. Att det är många företag och anställda, liksom, ja, men de vi jobbar med på UCF, liksom, att man har stor möjligheter med teamsamtal.
Mm.
För jag tycker att det ofta nu, när man är hemma och bokar in möten med kunder, samarbetspartner och så vidare, även fast vi är i Uppsala så har vi teamsmöte. Okay. Så att det är ju väldigt vanligt liksom nu. Och många jobbar ju hemifrån och bara nej, den här dagarna sitter jag hemifrån på andra företag liksom. Så att det är ju tacksamt att det går att kombinera och sitta på hotellrummet och liksom i lägenheter för att kunna få mitt jobb klart. Så jag behöver ju datorn liksom i princip.
Men det är alltid bra wifi i Afrika eller?
Nej, det är ju nackdelen. Men jag vet inte, det är ju så stor del av mitt liv, så att jag köper ju alltid simkort. Alltså man får ju det att funka liksom. Annars går det ju inte.
Och då planerar de här mötena utifrån matchschemat och träningsschemat?
Ja, till exempel måndag är ju perfekt mötesdag. Det vet jag om jag är i huvudtävling, som jag åker på tävlingar i huvudtävling, då vet jag ju liksom måndag är mycket möten. Sen får man ju planera lite under veckan. Om det är tidsskillnad i Indien är det också ganska lätt. Man har ju aldrig matcher på kvällarna där. Så dagtid, svensk tid blir ju kvällstid i Indien, vilket är perfekt. Så med lite liksom planering så funkar det bra.
Okay. Fantastiskt.
Det är ju otroligt att det går att kombinera. Men jag vet inte, jag tror att har lagt ner så mycket energi och tid och liksom, till en början var det ju bara för att få pengar till tennisen.
Ja.
Men sen den tävlingsmänniska man är och liksom vill utvecklas i allt man gör, så tror jag det blir ju någonting annat efter många år. Alltså nu liksom, jag brinner ju för att utveckla UCF på alla sätt och liksom brinner för det här hjärtat också, även om tennis är prioritet.
Ja.
Så blir det ändå så att det är ju, man kan ju inte göra någonting halvdant liksom, utan jag tror att som idrottare vill man ju liksom vara bäst på allt.
Häftigt ju.
Vad man än gör liksom.
Men så nu gör du också, nu jobbar du heltid för att du också tycker det är kul, det är inte bara för pengarna?
Jo, men alltså jag behöver ju jobba för att kunna spela tennis, och eftersom tennis är prioriteten så måste jag göra det. Optimalt är väl kanske inte att jobba heltid liksom. Men jag vet inte, jag prioriterar ju bort många andra saker för tennisen.
Som vadå?
Såklart. Nej, men jag tänker att man hade ju haft tid för annat med familj och vänner om man inte hade jobbat och spelat heltid. Men det känns ju så självklart. Det är det här jag vill göra liksom.
Ja, jag fattar.
Men det är ju klart, det jag menade med att jag brinner för och jobbar. Alltså så här, det är ju också, jag jobbar ju på ett ställe jag älskar. Mm. Och det är ju mer än att bara beta av timmarna. Det är det jag menar. Att man går ju in helhjärtat för det man gör liksom. Mm.
Jag fattar. Skulle du säga att du satsar helhjärtat på tennisen nu?
Mm, det skulle jag göra.
Fast du jobbar heltid vid sidan?
Ja, för att det är det som krävs för att jag ska få ihop det.
Ja, jag fattar.
Ja. Absolut.
Har du, när du har en heltidslön, då tänker jag att du måste ha bra med cash nu att resa för.
Ja, det är ju dyrt att resa tyvärr. Och sen måste jag någonstans att bo. Jag tänker att det är lite skillnad om man bor hemma och kanske inte har några utgifter. Mm. Men jag behöver ju någonstans att bo de här veckorna man är i Uppsala.
Ja, just det. Du har en lägenhet då?
Ja, exakt. Ja. Så att jag menar, det är ju inte så att jag, det är något överflöd, utan det går ihop sig till tävlingarna än så länge. Sen såklart om man klättrar på ranken och spelar bra så får man ju mer prispengar. Men ja, det går ju ihop nu med både att kunna bo någonstans och kunna tävla. Ja. Så det är jätteskönt att jag inte, att jag känner den stressen att okej, okay, nu kommer jag kunna tävla hela året utan att veta, fan, om jag inte går till final nu, då blir det inga mer tävlingar liksom.
Ja, det är jobbigt.
Så att där har jag ändå hittat en bra balans, att jag känner att det går ihop.
Ja.
Absolut.
Du sa inledningen att du är expert på att hitta liksom billiga ställen att bo på.
Mm, jag borde ju vara reseledare alltså. Ja. Det borde ju passa mig perfekt.
Berätta liksom lite, berätta, ge något tips liksom hur du gör för att hitta bra ställen.
Nej, men dels så skrotar man ju hotellen direkt. Jag kan säga så här, av mina, jag tror faktiskt inte det var 30 tävlingar förra året, men kanske 28-29.
Ja.
Av de 28-29 veckorna, så jag kan knappt minnas, men jag tror att jag kan ha bott på hotell 2 eller 3 veckor av dem.
Okay.
Resterande veckor har jag bott i lägenhet, lagat all mat. Och lägenheter i vissa länder kan vara dyrt, men ofta så är det ju otroligt billigt.
Hur hittar du dem då?
Ja, men det är lite Airbnb, jag skriver till tävlingsledaren ofta så här, och de skickar en till official hotel och då förklarar jag att nej, men det är inte ett alternativ. Har ni någon housing? Du vet, man kan bo hemma hos folk.
Ja.
Eller känner ni någon som hyr ut en lägenhet? Eller liksom, och då har jag ofta sådana kontakter. Det är ju som att någon skulle komma hit. Det är klart att vi hade kunnat lösa någonting.
Mm.
Men sen är det mycket Airbnb också såklart. Ja. Där man bara söker efter lägenheter. Och om man stannar lite, då i 2 veckor, då är det ganska komfortabelt liksom.
Ja, just det. Och då är det lite lotto om det är bra eller
dåligt. Ja, det vet man inte.
Ja.
Men lite recensioner och bilder så. Men mycket tycker jag är viktigt att fråga. Alltså så här, tävlingen hålls ju ändå oftast av att de brinner för tennis, de vill att spelare ska komma dit, de vill hjälpa till i den mån det går.
Mm.
Så att oftast så kan man ju hitta någon lägenhet att hyra nära.
Mm.
Vilket är smidigt liksom.
Just det.
Och tacksamt för oss som kommer liksom.
Ja,
för att alla kan inte bo på official.
Och du åker sällan till de här resorterna då eller och spelar?
Jag gjorde det mycket förut. Nu har jag försökt och kommit upp lite på ranken att jag inte spelar $15,000 så mycket.
Mm.
Och resorterna är oftast på dem.
Mm.
Men resorterna har jag ju varit på, men då har jag ju inte bott där.
Nej.
Så mycket. Det är några enstaka veckor, annars så kan man ju bo utanför också.
En litet sidospår här.
Ja.
Inför i år så gjordes ju rankingsystemet om lite. Att man får lite mer poäng för $15,000 tävlingar och lite mindre för det som kallas $35,000.
Mm.
Hur tror du, kommer det påverka din planering någonting? Kommer du spela mer 15? Eller
jo, men kanske någon, absolut. Sen vill man ju klättra ytterligare nu, såklart. Jag började ju förra året, eftersom jag var orankad där, med $15,000.
Mm.
Och det blir ändå skillnad liksom. En semi, en 15 är ju nu en omgång. Eller är det lite mer. Förra årets 15 är en omgång nu i en 35. Så att om jag vinner en i huvud har jag ju försvarat en semi, en 15 från förra året. Så att om jag kommer in i huvud i 35 då, då försöker jag ju spela det. Men såklart som du säger, om man går långt i en 15 nu är det ju bra med poäng. Så jag får se lite framåt helt enkelt. Hur det blir från maj. Men jag vet inte heller, alla tävlingar är inte släppta, så jag tänker det kommer komma fler och fler tävlingar också.
Ja, just det. För det är sommarmånaderna som är lite svagare startfält.
Ja, exakt. Ja. När alla europeiska länder kan ha utomhustävlingar.
Just det,
och då vet jag inte, vill jag också försöka komma in i ännu större.
Ja.
För nu har ju de här V50 har ju samma poäng i princip som en 25 hade förut.
Okay.
Så att om man ska försvara därifrån måste man ju gå upp i tävlingsrang nu då. Annars blir det ju bara tapp.
Ja. Ja, spännande.
Oavsett om man spelar bra.
Vi får se då.
Ja, det blir spännande år.
Vad har du för mål nu? för dig själv? Har du satt upp några målsättningar?
Ja, jag har absolut lite mål. Jag vill ju kunna klättra och spela större tävlingar. Ja. Kortsiktigt bara liksom klättra från 35 år, 15 till att spela större. Ja. Sen vill jag ju såklart slå mig in och spela på WTA-touren inom några år. Mm. Det är ju absolut målet, både singel och dubbel.
Ja, läckert. Mm. Vad är det specifikt, förutom att du har kunnat spela utan att vara sjuk och skadefri, vad är det som, tror du, som gjort att du fått ett lyft nu sista året?
Men jag tycker dels att jag har fått in mycket matcher som vi pratade om. För mig är det liksom väldigt viktigt och jag tycker att jag utvecklas av det. Mm. Men också så här, det är mycket grejer man har jobbat på för flera år sedan. Mm. Som man liksom, det spelar ingen roll att en tränare har sagt det 10 gånger och man bara känner sig, jag får inte in det här. Och de känner ju lika hopplöst, bara, vad fan, liksom, går ju inte att trycka in i hjärnan. Eller liksom få in det i spelet när det väl är match.
Ja.
Men jag känner liksom att många grejer har ju fallit på plats. Saker som bara, vad fan, nu sitter ju det här. Alltså så här, det kommer naturligt. Och det är liksom så häftigt att kan ringa en tränare som hade för 5 år sedan bara, men nu börjar jag faktiskt på riktigt förstå vad du menade. Alltså jag har ju hört det och jag har ju typ förstått det, men jag har liksom inte kunnat implementera det i mitt spel och liksom så här. Jag bara, alltså nu är det ju så självklart.
Vad kan det vara till exempel?
Nej, men bara liksom upplägget av en poäng, alltså så här, hur jag tänker och mina rutiner mellan bollarna. Ja, men liksom så här, mycket är ju simplare än vad man gör det till. Om man inte stressar upp sig så mycket liksom.
Okej, det har du gjort innan tycker du? Stressat upp det?
Ja, men liksom så här trott att man behöver lägga en tromb perfekta, bara, oh, man måste ju allting perfekt för att man ska vinna en match. Och fan, det känns inte bra liksom, shit, du vet. Mm. Det går så katastrofalt, det känns så dåligt liksom. Forehand sitter inte. Mm. Nu tycker jag ändå liksom all erfarenhet och ålder att det är så här, det är inte så jävla stress liksom. Försök sätta bollen alltså, så mycket som möjligt och sen jag har läge, eller liksom så här, gör vad man har för dag.
Ja.
Det är inte så många gånger per år det känns så bra.
Ja.
Och liksom, det är inte den här stressen på samma sätt att åh, jag måste göra det perfekt, det behöver vara perfekt. Nej, det behöver inte vara det. Sen är det klart, om man ska, när man ska bli bäst i världen så kanske det behöver vara mycket bättre.
Ja.
Men liksom just för att vinna matchen för dagen, att hitta en lösning på det.
Mm.
Sen är det så här, det har jag kunnat sagt för säkert för 5 år sedan också. Men liksom att man känner det lite mer. Att okay. Så här, jag vet vad jag går för, jag vet vad jag kan, jag vet att jag är liksom att ja, jag är förberedd för det här. Och bara gör det bästa av det liksom. Och försöka vinna på ett eller annat sätt. Oavsett hur jävla dåligt det ser ut och hur dåligt det känns, så försök vinna matchen liksom. Och ta mig vidare till imorgon. Och då kanske det känns bättre. Så att lite den mentaliteten, samtidigt som det är så här små grejer i forehand eller hur jag tänker på när det är breakball liksom, så här, som ändå har fallit på plats, känner jag. Men jag tycker att det har mycket att göra också med matcher.
Att spela mycket matcher.
Ja, och att liksom, som du säger, att jag har tränat mig själv på tävlingar. Utan det har inte varit att ah, fan, nu förlorar jag, nu är det kört. Utan liksom, jag har ju bara kört på.
Ja, jag fattar.
Och liksom ja, bara försökt klättra och kämpat. Och sen till slut ger det väl något resultat. Vilket är kul att se.
Ja,
att man har kämpat för i små år ändå. Jag vet inte, ett delmål har ju alltid varit att vinna 25 i singel.
Stort.
Ja, så hur det känns ju så här, det kändes väldigt bra.
Ja,
lite overkligt. Ja, det blev jag. Men samtidigt var man ju helt slut, så det var inte så mycket man gjorde. Så här, åh, nu lägger jag på det bara liksom. Efter en vecka såklart.
Ja.
Men det kändes bra. Ja. Och jag försöker påminna mig om det. Ja, men eftersom Talma förlorade, alltså så här, ja, liksom det har varit bra stunder i år också.
Ja.
Så det är bara att fortsätta.
Ja.
Att någonting, det är ändå ett kvitto på att man gör någonting rätt.
Ja, verkligen.
Tycker jag.
Ja,
verkligen. Det är ändå det som speglar liksom, om man gör resultat så har man gjort någonting rätt.
Mm.
Kanske inte bara för dagen utan liksom under en period.
Ja, troligtvis.
Så det är det jag försöker minnas också i alla stunder.
Firar du då, eller?
Nej, men det blev inte så mycket firande. Åt lite extra sushi när jag kom hem, gjorde jag, för det är det bästa jag vet. Men då, alltså jag vet inte, det är ju som du vet, det är ju alltid en ny tävling.
Ja.
Om det inte är dagen efter så är det om 2 dagar eller om 1 vecka eller 2 veckor.
Mm.
Så att man har ju inte så lång period att bara njuta. Sen står man ju där 3 dagar senare och torskar 7-6 avgörande och bara, fan, livet suger, jag hatar tennis, jag hatar allt. Alltså så här. Och så bara, ja, men nu var man ju lyckligast i världen för 3 dagar sedan.
Ja.
Så man försöker ju minnas det.
Ja.
Och leva på det lite längre.
Exakt.
För att det är alltid en ny tävling. Och
ja.
Inte så många som vinner vecka ut, vecka in.
Nej, verkligen inte. Men det är inte därför man också måste ta sig lite tid och njuta när det går bra. För
ja.
Det kommer gå sämre också.
Exakt, och det måste man ju bli bättre på.
Mm.
Man måste ju vara lika glad när det går lite bättre som när man är knäckt när det går dåligt. För det är, nej. Det är ju becksvart på liksom. Ja. Så det är som du säger, det måste man göra och bli bättre på och verkligen se de här små framstegen hela tiden.
Ja.
Det är ju klart, alla vill vinna Wimbledon, men liksom man blir ju inte sämre av att njuta lite av en vinst och liksom så här, faktiskt känna att ah, men jag har fan gjort något bra och liksom spåra till att fortsätta på det spåret. Så det måste man bli lite bättre på, absolut.
Vad, förutom det, finns det något annat du tror i själva spelet vad du kan bli bättre på fortfarande?
Absolut. Men det är där jag känner hela tiden att jag har så mycket mer att ge. Nej, men som vi sa där, att det är inte ofta det känns bra. Det är inte så att nu vann jag en tävling och varje match kändes skitbra. Alltså, större delen av matchen är så här, vad fan är det som händer? Liksom, så här, kom igen, alltså, mycket bättre än så här kan vi ju. Så jag tycker att det finns ju otroligt mycket som kan bli bättre. Och jag känner liksom så här, att man... för varje dag man spelar så märker man ju så här, att egentligen kan man ingenting. Eller så här, så gör vi alltid livet. Det är så här, det finns ju hur mycket som helst som man kan bli bättre på och göra bättre och lära sig och förstå liksom. Så det är många delar av spelet faktiskt som jag känner att kan bli bättre. Så är det.
Ja, kul.
Jo, men det är väl lite charm, men det hade varit värre om man kände så här, nu har jag uppnått min max. Ja. Nu kan jag inte bli bättre.
Nej, det vore
och liksom så här, nu är alla slagen perfekta och jag känner att jag har inte mycket mer mentalt att ge. Det hade ju varit värre.
Ja, det hörs ju.
Jag känner att det var något mycket kvar att utveckla. Liksom.
Ja, kul.
Ja.
Du är ju Sverigeetta i dubbel just nu. Och trea i singel efter Miriam idag och sen Rebecca Pettersson. Det var också en landslagsuttagning nyligen där du, Johanna Larsson, tog ut sin trupp till Billie Jean King Cup i Lissabon där du inte kom med.
Nej.
Var du förvånad över det?
Lite förvånad, såklart. Det är ju klart att det är otroligt stort, landslaget, och jag har alltid liksom tyckt att det var otroligt stort sedan jag var liten. Och liksom, det är ju klart att jag ville vara med. Ja, det är inte så mycket att säga. Hon har ju tagit ut laget och gjort det och ja, tagit ut efter vad hon tycker är bäst. Så att, ja, det är inte så mycket att säga. Det är klart jag hade velat vara med, men jag får köra på, spela tävlingar och göra det bästa där och försöka ta så mycket poäng och klättra som möjligt och spela bättre liksom. Ja. Såklart.
Men tycker du att du borde varit med?
Ja, det är inte så mycket jag vill... Jag vill inte prata så mycket om det här i den här intervjun. Jag tycker att det är mer fokus på min tennis och min process. Men alltså, man är ju självisk, så ja. Man liksom tycker, eller jag tycker att jag har gjort det bra. Jag har spelat väldigt bra förra året, från god ranka till ha klättrat så här mycket. Så att, ja, det tycker jag. Men jag tror att du tycker väl alla.
Av alla som är uttagna så är du ändå högst rankad av alla dem.
Men absolut, men ja, det tycker jag. Men jag tror att man får köra på sitt eget race och liksom fokusera på det som man kan påverka, helt enkelt. Så jag ska bara försöka bli bättre och utvecklas och klättra mer.
Okej. Tror du laget har, vad tror du lagets chanser att ta sig vidare?
Det tror jag är bra. Det är ju en bra grupp, tycker jag absolut. Alla tjejerna är ju grymma, har både bra resultat men också bra laganda. Känner inte alla. Nelly har ju träffat några gånger, några år yngre. Lea bor ju närmare, så jag har tränat någon gång med henne och mött henne och tycker är en fantastisk bra spelare och liksom inte bara spelare utan person. Jag tror liksom stort på henne. Och alla andra tjejer är ju mina kompisar som vi var små liksom. Vi är ganska nära i åldern. Så jag tycker ju, det är ett grymt gäng, absolut. Och jag tror att de har bra chans. Men det är ju som man säger, man vet ju inte vilket lag andra länder ställer upp med. Kommer de sina stjärnspelare, kommer de inte? Men jag tror ju på att lagsammanhållningen, om den är bra så kan man göra stordåd. Oavsett ranking eller liksom, hur det ser ut på pappret. Så jag hoppas att... kvalar upp så det blir en liknande match som förra året då, i slutet av året.
Ja, just det.
Det hoppas jag på. Så jag tror på dem.
Ja, kul. Du har ju varit med i landslaget tidigare. Är det liksom stort att vara med i landslaget, tycker du?
Jag tycker det. Det tycker jag i alla sporter. Jag tycker att det är liksom en av de större grejerna man gör som idrottare. Oavsett vilken divisionnivå landet är i då, som team. Men det tycker jag absolut. Så att jag har varit med två gånger. Har inte haft så mycket speltid, men jag tyckte att det var väldigt häftigt att blev uttagen och var med i laget. Så jag tycker att det har varit stort. Så ja. Jag hoppas, ja.
Det är liksom en, vad säger man, hypotetisk fråga. Men om, liksom, om du skulle bli inkallad som reserv, skulle du vara med då? Skulle du säga ja då?
Det vågar jag inte svara på här och nu. Det beror på omständigheterna.
Ja, jag fattar. Fanny, vi ska avrunda det här alldeles strax. Två frågor jag brukar ställa till gäster i slutet. Vad tror du är en av anledningarna, eller den stora anledningen till att Sverige har så få spelare i Grand Slam idag i singel? Har du några tankar kring det? Du är ju liksom på väg dit kanske. Men samtidigt som det är idag, att vi har inte så många spelare på den nivån.
Nej.
Vad tänker du där?
Vågar inte helt. Jag tror att det beror på mycket. Jag tror inte att det är någon enskild grej vi gör, eller liksom så här en enskild grej som vi kan pinpointa att bara vi gör det här. Utan jag tror att det är otroligt komplext. Men jag tror ju på att om vi ska konkurrera mot andra länder som börjar otroligt tidigt, så tror jag att man måste våga både satsa och våga liksom elitidrotta tidigt. Sen menar inte jag på att man måste bara spela tennis 20 timmar i veckan från man är 6 års ålder, men att man liksom ändå vågar sticka ut och liksom så här, man kan hålla på med flera idrotter, absolut. Men ändå så här, det är inte farligt att förlora, det är inte farligt att räkna poäng, utan man lär sig bara liksom. Att man behöver inte hålla tillbaka något barn som vill spela mycket eller idrotta mycket eller tävla, för att man ska inte göra det liksom. Jag tycker att det är viktigt att man börjar, om man tycker det är kul och brinner för tennis, om man liksom sen kanske det ändras om man är 15 år, absolut. Men även om man är yngre och tycker det, så ska man inte liksom var rädd för att köra på sitt eget race liksom. Även om det är lite tabu kanske, man inte, jag vet inte, i fotboll att man inte får räkna poäng till en viss ålder, jag vet inte, mål eller vad det är. Så tycker jag att man liksom måste köra på om man ska ha någon chans mot alla andra länder som har en väldigt tidig liksom elitsatsning. Sen behöver vi inte gå till en överdrift, man måste ju såklart vilja det själv och liksom. Men det tänker jag är grundläggande för alla, att om man inte vill det så är man ingen chans ändå.
Men satsade du så mycket från tidig ålder? Eller skulle du idag säga så här, jag önskar jag hade gjort mer?
Nej, men jag började ju väldigt tidigt. Men det var alltså så här, jag upplevde ju inte det att det var att jag satsade tidigt. Och jag var ju bara otroligt taggad, älskade det. Jag älskade det liksom, sen jag var liten, liksom tävlingsmoment. Oavsett om det var fotboll eller tennis. Och liksom spelade ju SM när jag var säkert 8 i 12-årsklassen, 9. Och liksom jag hade en tränare som hjälpte mig otroligt mycket, både på fritiden som extra och med grupp och liksom så här. Så att de kanske satsade på mig, eller vad man ska säga, men jag tyckte ju bara det var så kul. Så jag upplevde ju inte så här, det var ju det som ingick liksom. Träna var kul, spela matcher kul, fysen var ju mindre kul, men det började jag göra för att få träna tennisträningarna, så då var det ju liksom något man fick dras med. Det kan nog Fredrik Johansson stryka under, att han såg att det inte var så jäkla kul alltså.
Nej, jag förstår.
Med tanke på hur testerna såg ut. Men ja, nu tycker du det är okej. Nu är det okej. Men ja, det var kanske inget man hade lagt ner så mycket tid på om det inte vore för tennisen. Och hänga i gymmet. Men nej, men precis, att jag spelade ju väldigt tidigt och jag tror att det krävs att man är ute och tävlar. Sen om det är i Sverige eller utomlands, det tror jag inte är lika viktigt. Men man måste ju ändå utsättas. Alltså om man kommer när man är 15 utan att ha tävlat, och sen ska man, alltså det tror jag att det är ganska svårt liksom. Att anpassa sig till resten av världen. Men jag tror det, våga spela tidigt. Och sen också att det finns liksom kompetensen och stöttningen ute i klubbarna. Att det finns folk som brinner för det. Jag vet att det är många som har sagt att det måste finnas bra tränare i tidig ålder. Att man inte ska behöva lägga om tekniken när man är 14 för att man är helt fel grunder liksom. Att då kommer de bra tränarna in. Det tror jag också är ganska sent. Tror jag är viktigt ändå, att man får en bra grund. Och sen måste man ju ändå göra det kul. Alltså så här, om det inte är kul när man är yngre, då kommer man ju aldrig fortsätta. Så vi måste ju få fler spelare på bredden för att också kunna få ut de här kornen. Men om vi har 3 spelare som börjar, så är det ju svårt att tro att det är en av dem som ska bli proffs. Utan det måste ju finnas otrolig mängd, och liksom sporten i stort måste ju bli större. Tennis är ju liksom en av världens största sporter, men jag skulle ju inte uppleva att det är så stort i Sverige. Det är ju liksom, om man frågar dem på gatan, vet man ju, alltså så har jag svårt att se att man skulle veta topp tre Sverige i damer och herrar. Utan det vet ju knappt om man är insatt i tennis.
Nej,
så det måste ju bli en större sport i Sverige, tror jag. Att det är liksom, att lika stor sport som det utomlands måste ju också bli i Sverige. Tror jag. För att det ska kunna liksom dra mycket folk när man är liten och liksom se det som en stor idrott.
Ja. Bra svar, Fanny.
Tack.
Mm. Vi får jobba vidare med det där, helt enkelt. Skulle du kunna nämna en förebild eller mentor som du sett upp mycket till genom åren? Om du har haft någon?
Jag har ingen så här, jag har inte varit någon riktigt så här, åh, det här är min idol och så. Men sen är det ju liksom många personer som har hjälpt mig så otroligt mycket och lärt mig så otroligt mycket som jag ändå ser upp till. Jag hade liksom Per Englund där, om du känner till honom, när jag var liten. Från att jag var 8 år på USF till jag var 14. Mm. Och har ju liksom lagt ner sin själ i att hjälpa mig och liksom trodde på mig och liksom tränade extra på helgerna när jag ville och liksom så här har lärt mig allt. Och det var ju liksom, jag tyckte det var väldigt smart så här i efterhand. Det var klart jag inte var medveten om det då, men det var ju liksom att man lär sig lite bredare än fåren och bäcken. Mm. Att det var ju så här, ja, vi börjar varje träning, ja, men då hade ju liksom min pappa skjutsat dit mig, och eller om jag hade åkt bussen så hade jag fått hjälp att knyta skorna när man var liten. Jag vet inte vilken ålder exakt.
Nej.
Och då var det så här, ja, första 3 minuterna då skulle vi träna på att spela tennis barfota. Uh-huh. Men det var ju bara liksom för att jag skulle lära mig sen att knyta skorna. Uh-huh. Alltså det var så mycket bredare. Eller typ att man hade någon mattetal i sidbytet när jag var liten, eller liksom såg till att efter träningarna, ja, men då sitter alla kvar där och gör läxorna, och då kunde han till och med komma och hjälpa med matteläxan. Alltså att det var ju så mycket bredare att man lär sig. Jag vet inte, nu ska man ju ta hand om sig själv, man ska åka utomlands själv, man ska fixa allting runt omkring. Man liksom, jag tror att för att kunna vara kvar på en viss nivå, om man inte har alla resurser liksom och glider på en banankaka, alltså så här, så behöver man ändå kunna lite mer än att slå över bollen över nät. Beroende på liksom vad för upplägg man har, så tror jag ändå sånt var otroligt viktigt och gjorde det liksom. Sådana grejer tror jag liksom, han lärde mig så mycket mer än att slå på en bäcken. Det var liksom hela livet så. Vilket är coolt nu i efterhand. Att man kunde bli så lurad och lärt sig så mycket gratis liksom, utan att jag var medveten om att nu ska vi träna på knyta skorna. Hur tråkigt är inte det liksom? Utan då var det bara, åh, nu ska vi spela barfota.
Ja, men få med sig fler grejer.
Så att det är absolut att han har hjälpt mig jättemycket. Men sen tycker jag att det är liksom många tränare jag haft under åren. Liksom som till exempel André Rizzoli som är på Salk nu, har ju hjälpt mig otroligt mycket och liksom varit där i vått och torrt och som det blir ju så mycket mer, alltså man spenderar ju så mycket tid med en tränare som man liksom lär känna en innan och utan, liksom känner mig nog bättre än vad jag själv känner mig liksom, känns som.
Det är härligt ju att det blir så.
Och så det ser jag upp till liksom, att speciellt de två personerna har brunnit så mycket för tennis, min tennis och hur jag mår liksom. Ställt upp för mig. Så det ser jag verkligen upp till.
Upp till, ja, exakt. Två frågor kvar, Fanny. En film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
Ont om dem. Kan inte komma på något på rak arm faktiskt.
Du läser inte så mycket?
Jag läser mycket, men det är mycket deckare. Så det är inte mycket jag ser upp till. Och mycket film är, alltså jag kan kolla på en film och sen vet jag inte varken ut eller in efter vad det handlade om. Så nej, inte riktigt min grej.
Passa på den då.
Ja.
Någonting annat som du skulle vilja rekommendera avslutningsvis?
Nej, men liksom att speciellt att koppla till tennisen, men också annat, att bara njuta av det man gör, processen. Att det är som vi säger, vi måste njuta av att när det går bra för att man ska kunna klara av, annars är ju allt bara liksom negativt, för att man kommer förlora många game, set och matcher på ett år. Så att det är inte det man ska komma ihåg, utan när det, alltså, att man ändå ska njuta av när det är som grisigast. Att dåliga standarder på tävlingar, ja, det kommer det liksom vara tills man kommer upp på VTA-touren. Så att om man tycker att allt bara är sämst och liksom så här, då tror jag att det blir tufft. Men man får ta det lite som det är. Och liksom se det positivt att man får ha chansen att tävla. Och, jag menar, det har ju varit en dröm som man var liten att få spela tennis. Exakt. Och tävla utomlands. Så att man får försöka njuta så mycket som möjligt och bara köra på. Det är mitt tips. Köra på och njuta.
Njuter du själv nu?
Ja, till viss del. Och det är någonting som är aktivt liksom påminner mig själv om att jag måste bli bättre på det. För jag tror att det är någonting man kommer sakna senare i livet. Att man kommer att ångra sig om man inte njuter av det. Så här, fan vad bra man hade det ändå. Liksom. Så man försöker det. Det är någonting jag jobbar på.
Härligt, Fanny. Stort tack för att du vill vara med här och stort lycka till resten av året.
Tack så mycket.
Riktigt kul att Fanny Östlund ville ta emot mig i USIF tennishall. Också väldigt roligt att höra hennes resonemang kring att tävla mycket i länder som kanske inte är de vanligaste länderna att spela i. Jag tror ju att spelarna på den här nivån som Fanny är, gör helt rätt i att maxa sina upplevelser av att vara tennisproffs. För oavsett om Fanny i det här fallet når de högsta scenerna eller inte, så kommer hon ha gått igenom sin karriär med många, många, många år på touren. Och då tror jag det är fantastiskt att ha fått uppleva andra ställen i världen än bara Europa och de vanliga traditionella resorterna när man väl har chansen. Så riktigt kul att höra Fannys resonemang kring det. Och vill ni läsa mer om mina tankar kring Billie Jean King Cup-uttagningen, så gå in på baslin.com och läs mitt senaste veckobrev. Där kan ni också hitta en intervju med Johanna Larsson där vi pratar just om uttagningen. Det här avsnittet gjordes tillsammans med Zennis, men jag vill också slå ett slag för Prince NX Tour tennisbollen som användes under Paysalk Open bland annat. Jag själv spelar med den nästan varje vecka när jag står som tränare. Jag kan intyga att det är en riktigt, riktigt bra boll som Prince har lyckats ta fram. Så Prince NX Tour-boll, testa den du med. Tack för idag.